Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, kom du med din ande och öppna ditt ord för oss. Förhindra djävulen att komma hit och förstöra det som du vill säga oss. I Jesu namn. Amen. Vi lyssnar redan till predikotexten som är samma som episteltexten idag från uppenbarelsebokens 12:e kapitel, Mikael och draken. Först ska jag inleda med att säga några ord om uppenbarelseboken och textens placering. Sen några ord om änglarna och särskilt Mikael som nämns här och på några andra ställen i Bibeln. Sen ska vi ägna oss åt textens huvudtema, striden mellan Gud och djävul. Hur den har avgjorts i himlen och hur den fortsätter på jorden. Uppenbarelseboken är delvis en omstridd bok. Den är helt annorlunda än andra böcker i Nya testamentet. Den är ju till övervägande del en syn, alltså en bildlig framställning av verkligheten och då särskilt Guds handlande. En av de bästa modellerna som jag känner till för att förstå uppenbarelseboken har presenterats av professor Sigbert Becker. Han gjorde det i en biblikumkurs på, jag tror att det var i slutet av 70-talet, och det finns inspelningar från den också på nätet. Och ett sammandrag som sen kom i logosmappen som rekommenderas verkligen. Sen har han också, eller egentligen efter hans död 1984 så utgavs hans bok om uppenbarelseboken. Enligt Becker är grundstrukturen i uppenbarelseboken uppdelad enligt talet 7 som ju är det viktigaste talet, det symboliska talet för Guds handlande med människor. Man kan ju se det som 3 plus 4. 3 är Guds heliga tal, 4 är världens tal. Och det finns 7 huvuddelar i uppenbarelseboken. Den mellersta, eller den fjärde av dem, kunde kallas de 7 synerna. Och det börjar just här i uppenbarelseboken 12. Så den här synen som vi har framför oss är den första i en räcka av 7 syner. I vart och ett av de här huvudavsnittena, de här 7 avsnitten, finns den yttersta domen med. Så allting som beskriver den kristna kyrkans verksamhet och hur Gud handlar med kyrkan och hur hedningarna rasar, och i synnerhet djävulen, ända fram till den yttersta dagen. Den här synen är nu, det kan vi säga, har 3 delar som vi har framför oss. Den första, som inte hör till texten, beskriver en kvinna som är klädd i solen och har månen under sina fötter och en krona av 12 stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och den stora eldröda draken visar sig och försöker sluka hennes barn när hon föder det. Men kvinnan, hon föder ute i öknen, barnet blir uppryckt i himlen. Och sen får kvinnan sin plats i öknen under 1260 dagar. Ett tal som har sin symbolik för hela den kristna kyrkans tid. Och då följer den här delen av berättelsen. Mikael, hur en strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog. Och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Mikael är en av de 2 änglar som nämns vid namn. Den andra är Gabriel. Honom känner vi ju från Marie bebådelse bland annat. Mikael nämns också i Daniels bok. Där sägs han vara en furste. Ja, en av de förnämsta furstarna. Änglarna är skapade av Gud till tjänsteandar. För att komma med bud från Gud vid särskilda tillfällen. Och för att hjälpa och skydda oss. Det verkar också finnas en hierarki bland änglarna, eftersom Mikael nämns som en av de största furstarna. Ängel betyder budbärare. Ibland dyker ett sändebud, en ängel, upp här och var i Gamla testamentet. Och ibland presenterar han sig som Gud själv. Så är det till exempel när Gud uppenbarar sig i den brinnande busken. Då var det Herrens ängel som uppenbarade sig där. Och det var faktiskt den oskapade ängeln, som man säger, Jesus Kristus, Herrens ängel. Om det kan vi ju läsa nu i det senaste numret av Logos-tidningen som innehåller en betraktelse om det här. En del menar att Mikael i själva verket är ett namn på Jesus. Just utifrån det att Herrens ängel presenterar sig som Gud. Namnet Mikael betyder vem är som Gud. Det finns motiv för att säga att ärkeängeln Mikael är Jesus. Men då han i Daniel 10 sägs vara en av de förnämsta furstarna, en av dem, så passar det inte riktigt ihop. Det som har betydelse för oss idag är att Mikael anför Guds stora här i strid mot den onde. Och det heter så här: och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden, och hans änglar kastades ner med honom. Vilken dramatik. Den stora draken och den gamle ormen får här namn, djävul och satan. Djävul kommer från ordet diabolos, grekiskan diabolos, som betyder förtalare eller smedare. Och satan betyder åklagare. Han uppträdde ju gick inför Gud i Jobs bok, berättas det om hur han anklagar Jobb inför Gud. Han är också ett andeväsen. Han måste alltså höra till den skara av änglar som Gud hade skapat. För utan Gud är ingenting till. Men han är ond. Vi har inte riktigt mycket information om hur den här ondskan bröt ut. Hur han kastades ut från himlen. Men Petrus ger oss en viss information i sitt andra brev. Ty Gud skonade inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor för att de skulle hållas i förvar in till domen. Och Judas brev är det andra stället som innehåller en vink om hur de onda änglarna avföll. Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. Det här är det enda som Bibeln har uppenbarat för oss om djävulen innan han uppenbarar sig i lustgården, i paradiset, som en orm. Han var en ängel och hade alltså en hög ställning, som alla de onda andarna, men han syndade, säger Petrus. Gud kastade honom ner i avgrunden. Helvetet är den plats som är beredd åt honom och hans onda änglar, det säger ju Jesus i Matteus 25. Så går vi till striden i himlen. En strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred. Skedde det här när djävulen syndade och lämnade himlen? Så tänker många. Men det finns orsaker att se det annorlunda. I början av kapitlet beskrivs hur Johannes såg en syn i himlen. Och där berättas ju då om kvinnan som är klädd i solen och hade en krona av 12 stjärnor och med månen under sina fötter. Och den stora eldröda draken visade sig också i himlen. Och han drog ner en tredjedel av himlens stjärnor. Här betyder himlen då skyn som vi ser upp mot där solen, månen och stjärnorna finns. Som vi kallar då den synliga himlen, himlavalvet. Johannes såg alltså mot skyn och där såg han de här händelserna utspela sig. Det finns några ställen i evangelierna som kastar ljus över bildspråket vi har här. Det är så vi måste göra när vi ska förstå svåra ställen, särskilt bilder och syner. Vi ska försöka förstå dem i ljuset av den klara undervisning som vi har fått. Då lärjungarna, enligt Lukas 10, kom tillbaka från sin predikoresa och var glada för att andarna var dem underdåniga, sa Jesus: jag såg Satan falla ner från himlen som en ljungeld. Ja, som en blixt, står det i folkbibeln. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Då Jesus förutsäger sitt lidande och ber fadern förhärliga sitt namn, kom en röst från himlen som Johannes berättar om i det 12:e kapitlet. Denna röst kom inte för min skull utan för er skull. Nu går en dom över världen. Nu ska denna världens furste kastas ut. Han ska kastas ut. Det var ingenting som skedde från begynnelsen av världshistorien. Vi förstår av det här att djävulen, denna världens furste, kastas ut när Jesus vinner sin seger över honom på korset. Det ser Jesus i förväg och han berättar det åt sina lärjungar och visar på den verkliga makt de har när det gäller att stå emot fiendens hela välde. Då apostlarna predikar om Jesu död och uppståndelse förverkligar de denna makt. Då trampar de ner ormar och skorpioner som också är bilder av fördärvsmakterna, djävulen och hans andemakter. I Efesierbrevet 6:e kapitel undervisar Paulus om vår rustning som vi kan strida i och hålla stånd. Och den är sammanfattad i Guds ord. Därför kan Johannes också se den här triumfen i fortsättningen av vår text. Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Vi ser var grunden finns till segern över Satan, som är våra bröders åklagare. Det är lammets blod och vittnesbördets ord, vittnesbördet om lammet. Det är lammets blod som är beseglingen av segern. I denna segern deltog Mikael och hela den himmelska hären, även om han inte var med här på jorden när Jesus kämpade. Vi vet att Jesus fick trösta av änglar i Getsemane. Hela den himmelska härskaran deltog. Och Mikael och hans här besegrade djävulen. Men segern kom i kraft av Kristus och hans blod. Därför att den osynliga världen har vunnit segern, därför kan inget i grunden längre skada oss. Inte ens den kroppsliga döden, förföljelser, lidanden, allt jämmer som finns på jorden, kan ta ifrån oss segerns triumf. Den har skett. Därför kan himlen jubla. Men så står det sen. Striden i himlen är avslutad och segern är vunnen. Och djävulen kan inte anklaga oss inför Gud. Då Jesus ställer sig framför oss och visar att han har uppfyllt hela lagen och dött för våra synder. Men det kommer en fortsättning tyvärr. Men ve dig du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom vi vet att hans tid är kort. Eftersom han vet att hans tid är kort. Uppenbarelseboken 20 berättar att djävulen är fängslad under en tid av 1000 år. Vilket vi förstår som hela den tid när evangeliet predikas runt om på vår jord. Han blev fängslad med starka kedjor, lammets blod och vittnesbördets ord. Men mot slutet av den här tiden kommer han återlös. Det kommer mörker från helvetet som täcker över solen, fördunklar solens ljus. Och det här är en bild av att Bibelns ljus fördunklas genom bibelkritik. Så att Bibeln mister sin kraft. Och det är ju precis vad vi har sett ske under senaste tid, eller egentligen under 100 år. Att Bibeln mister sin kraft för att den inte längre, dess ord inte längre predikas, utan man förvanskar Bibelns budskap. Man sätter sig upp mot Guds bud. Man förändrar Guds lagar, kärnan i samhället, äktenskapet och mycket annat. Och den bästa sammanfattningen är kanske den som Paulus ger oss i andra Timoteusbrevets 3:e kapitel. Vi ska noga ta del av de här orden som sägs här. Människorna, ja det här gäller de yttersta dagarna, säger Paulus. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Det blir i de yttersta tiderna en förändring av värderingar och grundinställningar som hotar att genomsyra också kristna. Paulus skriver, håll dig borta från dem. Och så kommer det att finnas en uppsjö av villfarelser som smyger sig in i den yttre kyrkan och får den att vittra sönder inifrån. Det sker de mest fantastiska och oväntade saker i vår tid. Som till exempel att ledare i Livets ord, som har varit känd som en radikal protestantisk rörelse, nu håller på att orientera sig mot den romersk-katolska kyrkan. Och det har kunngjorts för inte så länge sedan att en av deras lärare har konverterat till Rom. Andra håller på. Till och med sägs det också att Livets ords grundare Ulf Ekman och hans hustru går i undervisning för att konvertera till Rom. Det här blir möjligt genom att man inte längre är medveten om det som reformationen genom Martin Luther tog fram. Man håller inte längre fram skriften alena som främsta läroprincip. Man frågar inte efter nåden alena och tron alena, utan blandar upp evangeliet med egna insatser för frälsningen och med trons frukter. Rättfärdiggörelsen genom tron har uppgetts av folkkyrkans ledare, och med det har kampen övergetts. Vad ska vi då göra för att inte falla offer för djävulens allt bittrare och allt lömskare attacker? Petrus har ett svar i sitt första brev. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron. Och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidande. För att vi ska vara orubbliga i tron behöver vi befästas i tron genom en rätt undervisning. Vi behöver ha ett nattvardsbord som inte blandas upp med djävulens onda sed. Kort sagt, vi behöver en församlingsgemenskap där Guds ord predikas rent och klart och sakramenten förvaltas enligt Kristi instiftelse. Men också där finns djävulen med sina attacker. Ingen kyrka eller församling på jorden går fri från hans angrepp. Och det är en tydlig regel att hans angrepp är hårdast där omsorgen om Guds ords lära är starkast. Därför ska vi vara flitiga i vår egen dagliga bibelläsning och vara uthålliga i bönen, och vi ska inte slarva med att samlas till andakt i våra hem. Där finns vapnet som kan ge oss trygghet i striden, i medvetande om att han som redan vunnit striden i himlen är med oss. Petrus ger också vittnesbördet om denna trygghet som vi ska ta med oss som en kraftkälla när vi går hem. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Vi tackar dig, kära frälsare, för att du kom till jorden och krossade djävulens makt. Hjälp oss nu att hålla troget fast vid ditt ord, så att inte djävulen får något tillfälle att förföra oss och slita bort oss ur dina händer. Bär oss på dina starka armar, så är vi trygga i tid och evighet. I Jesu namn. Amen.